Varmt välkomna till veckans avsnitt. Den här veckan gästas jag av Adeline Sterner. Hon är en entreprenör som vågade ta klivet och starta ett företag från ingenting och berättar om att det inte är så glamoröst som man kan tro att vara entreprenör. Ni kommer också få höra om en situation hon hamnat i under sin karriär som i alla fall fick mig att tappa hakan. Och välkommen, Adeline Sterner.
Hej, tack. Kul att vara här.
Veckans gäst. Vi brukar inleda med att du själv får presentera vem du är och din karriär lite i korta drag.
Ja. Men man kan ju säga att jag är lite av en mångsysslare. Skåning, kommer ni ju höra under hela avsnittet. Växte upp i Malmö. Flyttade tidigt till Västerås för att uppfylla min barndomsdröm och bli pilot. Insåg att jag kanske inte riktigt ville bli det. Sadlade om, började plugga på Handels. Och efter det hamnade jag på en konsultfirma som heter McKinsey. Och sen så slutade jag på McKinsey för att bli glassgumma. Och startade mitt första företag, Add Ice Cream. Som jag sen nu sålde för ett år sedan. Och sen jobbade vidare på det företaget som köpte upp oss. Och var då i Los Angeles och jobbade ett år. Och nu har jag kommit hem till Sverige igen och slutat. Och håller på med lite nya spännande saker.
Kan du inte dra lite kort din story om att vara pilot? Det är väldigt intressant.
Jo, absolut. men alltså, jag reste mycket när jag var liten. Och tyckte alltid hela det här konceptet med att man kunde gå in i den här lilla hubben längst fram. Och det var knappar överallt i taket. Var ganska coolt. Så jag bestämde mig att jag ska bli pilot. Så jag började flyga när jag var 15. Tog så här privatlektioner. Fick liksom 5 sådana av mamma och pappa. Och insåg att det är det här jag ska göra. Och då sökte jag till ett pilotgymnasie. Så man pluggade liksom naturgymnasiet och pilot. Och sen så blev man klar ganska tidigt. Så jag var ju knappt, jag var fyllda 20 när jag var färdigutbildad och trafikpilot. Och skulle börja söka jobb. Och det var då kanske livet kom i kapp lite grann och bara, ska jag göra det här hela livet? Så det blev ju aldrig någon pilotkarriär. Men det blev hela utbildningen, så kan man säga. Och nu flyger jag ju privat, vilket är jättekul. Och roligare, tror jag. Eller passar mig bättre än att sitta och flyga.
Det måste vara en superhäftig känsla av flyget. Ett flygplan.
Ja, det är superhäftigt. Ja. Och väldigt skumpigt. Det är det folk ofta inte vet, för man flyger ju så här reguljär flyg och då går det ju rätt så här smidigt och det är autopilot och sådär. Och sen så när du sätter det ett litet flygplan, du vet, liten vindpust, det skakar ju, det är lite muttra på golvet och det är ganska... Ja, det är inte så vanligt. Så folk bara, oj, ska du känna så här? Han bara, det är okej.
Men sen lämnade du det och så bestämde du för att börja plugga på Handels.
Ja. Jag gjorde ett, det här är faktiskt sant, vilket är rätt sjukt, men jag gjorde ett sånt här test i DN om vad borde du plugga när du blir stor.
Ja.
Eller vad du borde bli när du blir stor. Och då hamnade Handels där och jag var väl en av de få som inte visste vad det var när jag kom dit. Så jag gick dit på en sån här provlektion, tänkte jag säga, men man gick med på en föreläsning. Jag fattade ju ingenting, det var ju helt, man var helt lost. Men jag kände att det finns någonting här som är rätt kul. Jag ska nog ändå söka detta. Och det var samtidigt som jag pluggade klart liksom pilotutbildningen. Så det var ganska utmanande sen motivationsmässigt. För jag hade bestämt mig när jag började sista året som pilot att jag kommer nog inte jobba med det här. För jag vill nog se något annat. Och det kändes så här, det här kommer inte bli min grej. Eller jag måste prova något annat först. Och då skulle jag ändå gå klart den här utbildningen och då se om jag kom in på Handels. Men det var en bra erfarenhet också.
Och sen så började du på McKinsey. Vad gjorde du där för något?
McKinsey är man ju managementkonsult. Så strategikonsult kan man säga. Som man rådgiver. Oftast väldigt stora bolag inom alla möjliga frågor. Det kan vara tillväxt. Det kan vara lanseringar. Det kan vara kostnadsreduceringar.
Och någonstans däremellan så har du också jobbat som telefonsäljare. Du har gått i köpcentrum och sålt telefonabonnemang. Ja. Hur var det? Kan du inte berätta lite om den storyn?
Sjukt bra erfarenhet. Ja. Alltså jag tycker alla borde jobba med sälj någon gång. Och speciellt att sälja telefoner på stan. Det är man ju inte, så man är inte superpopulär när man liksom börjar göra det. Men att ha det, liksom lära sig det pannbenet, att bara inte ge upp och ligga på och hitta vad kunden går igång på, var supernyttigt för mig. Egentligen mycket mer nyttigt än vad jag hade tänkt mig att det skulle bli när jag blev entreprenör. Man har ju också många så här roliga och stories från den tiden när man träffar ganska oklara människor.
Ja, du hade en speciell strategi har jag läst. När du sålde telefonen på stan.
Ja, jag hade lite olika strategier. Jag hittade ganska snabbt vad som funkade. Hittade liksom min målgrupp. Och en var ju ganska unga killar då. Jag var ju ganska ung själv, jag var 18-19 år. Så att, men de kunde jag liksom snacka ganska bra med. Och sen så även lite äldre damer. Då påminner jag om deras barnbarn.
Ja, precis.
Så det var de jag funkade med. Så de andra kunde tänka, men det kan någon annan ta. Det är bättre att jag går till dem som jag vet funkar för mig.
Ja, men precis. Och kan du minnas någon situation där du hamnade i en konstig situation för att du var tjej i den branschen?
Ja, alltså jag tror inte det var så, kanske så branschspecifikt egentligen. Men det var nog att man var ung tjej generellt. Jag var 18 och man kom in i det här. Och man inte riktigt visste hur man skulle kanske hantera allting. Och det var ju ganska många killar som var på. Alltså, vare sig det var kunder eller kollegor eller vad det nu var. Och då var man lite, alltså jag vet inte. Det är klart, man vill inte typ göra någon ledsen. Det var väldigt viktigt för mig. Jag vill inte göra någon ledsen. Och om någon är väldigt intresserad så vågade man inte riktigt säga till. Men där hamnade jag faktiskt i en lite så här lustig situation. Där man delade hotellrum med sina kollegor. Och man delade rum om man var kille eller tjej. Det spelade ingen roll. Och då var det en kille som var väldigt, väldigt på. Han ville att vi skulle käka middag. Vi skulle gå ut och vi skulle bjuda på dejt och alltså så. Och han var liksom 27, han var lite äldre än vad jag var. Och jag tyckte bara det var jobbigt. Men så bodde vi på det hotellrummet. Och det var två separata sängar. Men så vaknade jag mitt i natten av att han har ställt ihop sängarna och ligger och masserar mig på bröstet. Vilket är ju så här, ja, men sjukt obehagligt. Alltså, det är ju och helt, alltså, fruktansvärt olämpligt. Så jag liksom får lite panik och reser mig upp och ganska lite så här halvskakad bara, vad hände? Och går ut till receptionen och bara, men kan jag måste få ett eget rum. Och sen ringer min chef, om det var på morgonen eller på natten, jag kommer inte ihåg. Och berättar. Och hon är lite så här, oj oj oj, ja, men gud, det är inte alls bra. Och det här ska vi lösa och sådär. Och ganska stöttande upplever jag ändå som. Men sen när det väl kommer till kritan att vi ska göra någonting åt det där, eller vad man nu säger, så blir det inte riktigt så. Utan det blir så här, men vi kan se till att du inte behöver jobba ihop med honom längre. Och det vet inte, för mig blev det helt fel. För man bara, men sure, det vi skulle kunna säga, han skulle kunna vara ord mot ord att han menar att han inte har gjort någonting eller vad det nu är. Men i den situationen skulle man ju vilja ha en chef som faktiskt säger, okej, hur vill du gå vidare? Hur kan vi stötta dig? Det här är helt oacceptabelt, att man har någon form av plan för det. Och inte bara, oj ja, det var ju lite tråkigt, men om ni inte behöver ses så kanske det löser sig. Och det kommer jag att jag verkligen reagerade på, att okej, hur kan jag inte få någon som helst hjälp i det här. Och det, sen slutade jag där. Och det var flera anledningar, inte bara det. Men det är klart att jag tyckte inte det var så kul att vara kvar.
Nej, det är inte så alltså, konstigt.
Nej, och även om vi inte jobbar ihop, han och jag, eller behöver dela hotellrum, så är man ju ändå i samma team, eller man ses. Alltså, det blir bara så här jobbigt. Och det var då egentligen jag började reflektera kring det. Och jag tycker att det har varit så ganska generellt med de bitarna som jag har varit med om, alltså när det gäller den här typen av grejer i arbetslivet, att det är ofta inte själva liksom grejen i sig som är en big deal, utan det är hur man försöker sopa under mattan för att det är lite jobbigt. Det tror jag är liksom, för mig har varit liksom det största problemet, eller vad man ska säga.
Hur hade du hanterat det själv som chef om det hade hänt i ditt företag?
Nej, men jag hade ju, alltså först och främst så hade jag ju lyssnat på den här tjejen och försökt förstå, men vad, alltså på vilket sätt behöver du hjälp, och visat att amen, jag är med här. Och sen så är det såklart, så kan man ju inte bara, man kan inte döma någon utan att veta vad som har hänt och så vidare. Men jag hade nog uppmuntrat till att polisanmäla, för är det så att något sånt har hänt så bör man ju faktiskt polisanmäla. Sen får man ju se vad, liksom, vad som händer med det. Och jag hade såklart tagit en diskussion med honom. Eller om hon verkligen inte hade velat, så hade jag nog ändå försökt prata med henne. Men varför vill du inte, alltså inte, jag har inte försökt ta den lätta vägen. Jag tror att det är skitsvårt. Det finns ju inget rätt och fel, eller att man ska göra exakt så här. Men när någon har blivit utsatt för någonting och dessutom är väldigt ung, och man känner att jag vill inte ställa till med problem och det var inte så farligt, så är det ju mycket lättare att säga vad bra, då sopar vi det under mattan, så slipper jag ju anstränga mig, så kan jag gå hem och ha mitt fredagsmys ikväll. Och det tror jag att jag hade försökt undvika det där, utan ändå verkligen vara där och försöka hitta en väg framåt. Men skitsvårt. Men absolut inte att försöka ignorera det, för att det är en jobbig situation.
Vad skulle ditt tips vara till tjejer som hamnar i en sån situation då?
Alltså gör väsen av dig, verkligen. Alltså, och det här har ju kommit med mig, alltså för mig med åren. För att innan så har jag alltid känt mig någonstans som att jag är i vägen. Eller, och det kände jag i den här situationen också. Nej, men jag har ju ändå varit trevlig mot honom. Så jag kanske skickade någon form av invit, eller han kanske missuppfattade. Du vet, jag hade de tankarna när det är en snubbe som tafsar på mina bröst när jag ligger och sover. Och ändå så sitter jag och funderar på om jag kanske log lite väl mycket på den där lunchen. Alltså det är ju inte klokt. Och jag tycker ju tidigare man kan bli bekväm med att faktiskt göra väsen av sig. Och bara, det här är inte okej. Desto lättare kommer det bli. För att då kommer du kunna sätta stopp för sånt här tidigare. Och vara väldigt bestämd att nej, absolut inte. Och skäms aldrig eller tro att du har suttit där och initierat någonting för att du har varit trevlig, eller för att du har lett, eller för att du har sagt att han kan få ditt nummer, eller whatever det nu är. Alltså du har inte gjort någonting där du ska sen behöva hamna i en situation som är väldigt obekväm. Och i så fall, om det blir ett missförstånd, då är det ju jättebra om man kan vara väldigt rak och säga, men du, jag är faktiskt verkligen inte intresserad av det här, och jag tycker du går över gränsen. Så det har jag, alltså för mig har det tagit lång tid att lära mig att vara så. Men nu så gör jag väsen av mig om något sånt skulle hända. Men många gånger så lyckas jag sätta mer stopp för det också, för att jag är väldigt, väldigt tydlig. Inte för att det på något sätt ligger på mig. Men jag tror att det är viktigt, för det är viktigt för andra tjejer också. För jag gjorde ju ingenting i den situationen. Det slutade med att jag slutade på jobbet. Jag gjorde ju ingen polisanmälan. Och han jobbade ju kvar i 4 år eller vad det nu är. Och jag vet inte vad han gör idag. Men hur många andra tjejer har han då tafsat på bröstet? Och hur många andra tjejer har han hållit på med så här? Väldigt många har det visat sig senare. Så det var inte så att jag var ett unikt case. Men där kan man också titta tillbaka. Hade jag då faktiskt gjort väsen av mig och gjort det här till en big deal och använt min röst, och kanske polisanmält honom och gjort en grej av det, eller hur man nu hade valt att göra det, så kanske man, företaget, hade tagit mer action och bara okej, vi har ett problem, hur ska vi lösa detta, och kanske till och med satt upp riktlinjer hur man hanterar det här. Kanske landat i att nej, men vi kanske inte ska ha den här setupen, har det hänt mer sådana grejer, eller haft någon form av plan för det. Så det är ju aldrig ditt fel.
Nej, och det ansvaret ska ju faktiskt inte heller ligga på dig, som du säger. Det borde ju företaget ha hanterat.
Absolut.
Från första början på rätt sätt.
Det är det som blir så orimligt lite som kvinna. För det är så här, du ska le och du ska vara trevlig. Du ska vara så himla härlig och representabel. Och det är viktigt, för annars ser du trött ut. Eller du är inte glad, eller vad det nu är för man klagar på. Sen så ska du inte vara för sexuellt inviterande eller för öppen, för då hetsar du upp männen. Och sen om det väl händer någonting, då ska du också vara ansvarig för att det inte ska hända någon annan. Alltså det är mycket ansvar på någonting man inte riktigt har bett om.
Och den här situationen är ju väldigt extrem, skulle jag vilja säga. Även om det säkert händer vanligtvis för andra också. Men har du någon gång upplevt att du måste positionera dig på ett annat sätt för att du är kvinna i ett möte eller någonting sånt, att du känner att du blir bemött annorlunda för att du är tjej?
Jo, absolut. Alltså det har ju varit allt från att man ses som assistenten som ska fixa kaffe, eller att man är den som ska skapa härlig stämning, allt sånt. Och där hade jag en ganska, vilket är ganska, det är inte så kul strategi, men jag hade det i början när jag började jobba, alltså på McKinsey, när jag var liksom lite, inte skojjobb tänkte jag säga, men när det var mitt liksom första riktiga jobb, att jag skulle ha lite som princip att om vi är fler juniorer på teamet så ska vi dela upp att gå och köpa mat. För man köper man åt efter middag tillsammans och så var det de mest juniora som gick och handlade maten. Och då var det, blev det ofta ganska naturligt att tjejerna bara, ah, men jag går och fixar det här, jag går och fixar det här. Och jag hade inte emot att gå och fixa mat. Tyck, kunde tycka var rätt skönt ibland från paus och komma ut. Och. Men där blev det också så här, jag bara nej, jag vill inte sätta mig i den sitsen där jag alltid ska hämta käk för att jag är tjej. Eller i så här viktiga möten och det är några äldre herrar som förväntar sig att man ska fixa kaffe och sånt. Och då har jag också varit väldigt tydlig. Man bara, ah, nej men det finns kaffe utanför. Alltså inte alltid man lyckas med det, men jag har försökt att vara lite mer, jo men nu är ju inte jag här som assistent.
Ja, precis.
Och inte för att det är något fel med det, men det är ju inte mitt jobb. Och problemet blir om jag ska lägga en timme extra om dagen på att fixa käk, då måste jag ju lägga en timme om dagen extra från min sömn eller någonting annat för att jag ska kunna jobba lika mycket och konkurrera på samma villkor. Så det är ju det som blir problematiken. Och man blir direkt den som tänker på, nej men han fyller år i teamet, då ska vi fixa tårta. Och då tar man på sig den. Så det tror jag är viktigt att den här projektledarrollen, vare sig det är i hemmet eller om det är på jobbet eller var det är någonstans, att man inser att men det är ett jobb i sig. Om, säg att man tar hemmet som exempel. Om vi ska dela sysslorna 50-50, jag och min man, då kan ju inte jag också projektleda allting. För då ska inte jag ha 50% av sysslorna. Då ska han ha 90% av sysslorna. Och jag ska ha projektledningen av sysslorna. That's completely fine. Men det är ju det som ofta händer. Vi har haft jättemycket diskussioner om det med mina tjejkompisar. Att, ja, men de tänker inte, många tänker inte män då. Tänker inte på att ah, men det är bröllop och vi måste fixa en present. Eller vi måste fixa det här. Eller sådär. Så de har det i huvudet. Ah, presenten och hit. Och sen kommer det barn och då blir det galonbyxor eller vad det nu är. Och sen samtidigt, även ska man då göra grejerna. Och även om man då är så himla jämställd och det är 50-50, så blir det ju inte jämställt om det är 50 plus projektledning.
Nej.
Så det tror jag man ska tänka på i yrkeslivet, men särskilt privat. Hur man, alltså man hanterar det och lägger upp det och pratar med det. Alltså, men det är bara att prata med sin partner. Men jag upplever att jag projektleder det här väldigt mycket. Jag får inte ihop det. Hur löser vi det? Och förhoppningsvis, alltså, ja, det är ju väl rätt partner där också som du kan prata med de här grejerna om.
Det jag tycker är intressant också, det är att du har varit i LA och jobbat.
Ja.
Som du nämnde innan. Hur var kulturen där? Hur var det att möta
folk? Nej, men det var annorlunda på det sättet att eftersom att LA är så himla ja, men det är så mycket fokus på entertainment och liksom film och musik och sådär, så var det allt, folk trodde alltid att man höll på med någon form av modeling eller actress slash waitress eller vad man nu var för någonting. Och den fick man ju höra otaliga gånger när man då satt man drev företag. Att bara, men varför driver du företag? Du som är så vacker. Du borde ju bli skådespelerska. Man bara, och det var ju någon form av komplimang, men det blir ju också så här jättemärkligt. För man bara, men nu är ju vi här på ett businessmöte. Och den hörde jag hela tiden. Att så här, ja, det makes no sense att du gör det här. För du borde egentligen utnyttja dina lux, för de borde kunna funka. Men sen var jag med en ganska lustig situation när vi träffade en potentiell glassproducent. Där vi satt i ett möte, det var jag och tre manliga kollegor och han då. Och jag var inte, alltså jag hade ingen relation till honom sen tidigare, jag kände inte honom eller sådär. Och jag var inte ansvarig heller för produktion. Så det var inte så att jag var den som höll eller drev mötet. Så jag var ganska tyst.
Vilken var din roll i, vad hade du för roll när du var i LA?
Jag hjälpte till eller drev egentligen Nordamerika-satsningen. Så jag var ju i LA, men jag var ju mycket här i Stockholm också och flög mycket fram och tillbaka. Men min roll var egentligen som ansvarig för Nordamerika.
För det var när du hade sålt ditt företag.
Exakt, så jag var ju anställd i det nya. Så egentligen var jag ytterst ansvarig. Så, men, och det vet jag inte, det tror jag till och med jag sa när vi presenterade oss. Men Men det var så lustigt, för att han satt där, jag vet inte, han var kanske 50 plus, och han pratade väldigt mycket generellt om så här, kvinnor, att shit alltså, kvinnor, du vet, då tar alla pengar slut, och jag har varit med om två skilsmässor och då blev jag det här och det. Alltså det var väldigt mycket oklara så här, statements som jag kan tycka är ganska oproffsiga, för att alltså jag bryr mig inte om det. Men och de bond, alla andra, alltså mina kollegor var ungefär hans ålder också, så de bondade ganska mycket med honom, och jag kände bara, jag sitter bara här och är lite passiv. Och sen tittade de på någon, vi tittade på någon PowerPoint slide om någonting, och då sa han, eller då fattade de inte riktigt vad grafen sa, och då sa jag bara, men där har du det här på x-axeln och det här är på y-axeln, så det betyder det här. Och då var han helt mesmerized, och då sa han till någon annan så här, she doesn't speak much, but when she does, she's really smart. Man bara, alltså jag sitter ju bredvid dig, det är ju sjukt konstigt att du inte ens kan säga det till mig. Och sen pekar han också på min hy och sa, the ice cream should be as smooth as the complexion of her skin, look at her skin, it's so smooth, not like my skin. Och då vet jag, jag pratade om min hy då, om att jag hade liksom då len hy och att glassens textur skulle vara likadan.
Dessutom om dig som tredje person.
Ja, alltså jag satt ju verkligen en meter ifrån honom. Det var så märkligt, och han klarade inte av att prata med mig, utan han pratade om mig och allting var jättekonstigt. Så det var ju ingen, det var ingen skada skedd på det sättet. Men samma sak där, sen så åkte vi därifrån, och då sa ju min kollega lite till mig, för vi pratade om det, vi bara, det här var ju helt, eller jag sa, det här var ju ganska sjukt. Och han var väldigt så här, ja men det, alltså det är ju så det är, och man, alltså man kan inte ta så hårt på det, och det spelar ju ingen större roll, alltså så här, ja, that's life lite grann. Och det är också en sån grej som gör mig så sjukt irriterad, för man bara, ja fast it's not life for you.
Nej.
Så att det är ju precis som att någon blir utsatt för rasism, och jag sitter och säger, det är så det är, det var ju lite synd, men du vet, det är den generationen, de använder ju den typen av ord, that's life. Det får inte jag säga, för jag har aldrig blivit utsatt. Och för att för mig var det så här, själva situationen, ja den var ju bara den var, whatever. Men att då, för jag tror att han försökte ju bara på något sätt släta över det här, så att vi inte gjorde någon grej av det. Och det gjorde mig bara mer frustrerad. Man bara, men sitt inte och säg vad jag ska känna och uppleva och tycka av den här situationen. Istället borde du ju fråga mig, ja hur känns det? Är det okej? Eller hur tycker du vi ska hantera den här situationen eller någonting? Och jag kanske mycket väl hade landat i att nej, men det var ju helt knäppt, men deras produktionsenhet är fantastisk och jag tror att de kan göra ett jättebra jobb, så låt oss lösa det så här och så här. Det, jag kanske inte överhuvudtaget hade gjort en big deal av det, eller vad man nu vill säga.
Men vad skulle ditt tips vara till tjejer då som, för det har varit, har vi pratat om tidigare i andra avsnitt, att det att positionera sig som tjej i sådana här typer av möten, att man kanske inte får gehör. Hur hade det, vad hade ditt tips varit till de som lyssnar?
Nej men alltså, jag tror inte man ska tänka för mycket på att jag ska positionera mig på ett visst sätt, eller nu måste jag gå in i en viss roll, eller nu måste jag vara någon jag inte är. Utan jag tycker snarare att när man ser den här typen av beteende, eller när man upplever någonting, att man då är, kan vara beredd att faktiskt möta emot. Eller till exempel om det blir så att, ja men du som är så söt, kan inte du gå och fixa lite kaffe till oss, det vore gulligt. Att man faktiskt då kan säga, ja jag uppskattar faktiskt inte den kommentaren, för jag tycker inte det är relevant i det här sammanhanget. Och vi kan säkert fixa kaffe till allihop här, det är nog inga problem. Min kollega Johan gör jättegärna det. Men prata gärna inte så med mig. Alltså man kan säga det på ett jättetrevligt sätt, men ganska bestämt. Men jag tror inte att det hjälper att man går in i ett rum och bestämmer sig för att nu ska jag köra superhård stil och jag ska vara alltså du förstår lite vad jag menar. Utan jag tycker någonstans att var den du är, men var istället beredd på att försöka ta de situationerna när de väl dyker upp, och inte bara skratta och låta dem liksom gå. För att jag tror att om man blir tillsagd på riktigt, för jag har haft den situationen med några äldre män där jag faktiskt har sagt ifrån när de har sagt att jag har varit söt, och då har jag faktiskt sagt, nej men du menar säkert inget illa, men det känns faktiskt jätteirrelevant. Och jag tycker inte du borde säga så. Och många gånger har det bara sagt, oj gud, jag har inte ens tänkt på det, jag ville bara vara snäll. Att det faktiskt inte var mer illa menat än så.
Nej.
Sen är det ju helt olämpligt ändå, Men att försöka bemöta antingen om man kan på studs eller ta det sen. Men utan att förändra sig själv fullkomligt för att spela på några liksom spelregler och sen välja chef, välja vem man jobbar med och veta att det är någon som har ens back i de frågorna.
Hur mycket tror du att man anpassar sitt beteende, alltså hur ska jag uttrycka det här? Hur manlig tror du att man behöver bli som tjej i en affärsvärld som är skapad av män för män?
Mm.
Kan du uppleva själv att du har behövt bli mer manlig i hur du agerar?
Ja. Jo, det tror jag absolut till viss del, för att det är ju manliga egenskaper som premieras till mångt och mycket. Men jag vill ju någonstans tycka och tro att man inte ska göra det. För att jag tror att det som är så skadligt, det är att man inte är sig själv. Och sen om man är manlig eller kvinnlig eller vilka attribut man nu har. Ja, jag tror att i längden kommer man alltid tjäna på att vara sig själv så mycket som möjligt. Sen i vissa situationer kanske man behöver göra avkall på någonting. Men jag tror att man gör sig själv mer förvirrad av att nu ska jag gå in med en typiskt manlig attityd i någonting. Och ofta så kanske, är det inte alls du, så kommer den att sluta i pannkaka på något sätt ändå. Mm. Och är det någon liksom bastuklubb med, eller manliga informella nätverk, det kommer inte hjälpa att du går dit i någon dressad kostym och säger tjena grabbar, alltså det kommer inte funka. Du kommer fortfarande vara annorlunda. Och de kommer fortfarande vilja snacka om brudar när du inte är med, för att det kommer vara konstigt. Så jag tror att man ska till även om det låter lite så klyschigt, men till mångt och mycket försöka vara den man är. Och sen så när man faktiskt ser beteenden som inte är okej, försöka stå upp för dem. För jag tror att det är det största problemet, att man står att folk säger ingenting. Och det är jättejobbigt att behöva ha den bördan, absolut. Men det förändrar faktiskt. För folk tänker ju till, och man blir rätt stött när någon säger till en rakt att det här var ju ganska olämpligt. Då vill man inte göra om det. Så tror jag. Men sen så ska jag också säga att jag har ju varit egenföretagare nu ett bra tag. Och då bygger man ju sin egen kultur och behöver inte dela med det här på daglig basis. På så sätt.
Ja, nu var vi ju lite inne på det. Du har ju drivit företag och byggt din egen kultur, och statistiken talar ju sitt tydliga språk, alltså att kvinnor startar färre företag än män. Kan inte du berätta lite om historien och storyn bakom att du startade Add Ice Cream?
Men det var väl mitt uppe liksom att det just var en hälsotrend som jag såg började komma igång. Jag tyckte det var ganska spännande själv. Och samtidigt så tror det var någonting ganska tidigt som lite kliade i fingrarna, att jag vill prova göra någonting där jag liksom kan äga, vad ska man säga, hela biten från att starta till att sälja och alla de utmaningarna. Så jag kände så här, men jag ska nog ändå testa drivägget, trots att jag inte alls trodde att det kanske var rätt för mig. Men jag ville prova med ett företag som jag förstod mig på vad man höll på med. Jag ville inte göra någon app som jag liksom inte visste hur jag skulle tjäna pengar på. Utan jag ville kunna tjäna pengar ganska tidigt. Göra det utan extern finansiering så gott det går. Men inte behöva resa jättemycket pengar. Och sen tyckte jag hälsoträning var spännande. Så det var faktiskt från en dag till en annan. Jag ska göra det här. Och jag ska säga upp mig och göra det här.
Du gick ju inte dina chefer och bad om tjänstledigt, eller hur var det?
Ja, jo, man kunde ju få tjänstledigt i 6 månader för att starta eget. Och det kändes ju jättebra, för då kunde man ju vara lite tryggare än att bara säga upp sig helt och hållet. Men det blev ju i praktiken som en uppsägning. För jag sa ju upp mig efter 6 månader. Och de tyckte ju jag var knasig. Det tyckte ju alla, om jag ska vara ärlig. Mina föräldrar tyckte jag var knasig.
Vad sa du då? Jag ska börja göra glass, eller vad?
Ja, jag ska göra glass med protein och utan tillsatt socker. Och det här var ju ändå ett tag sedan. Och folk bara, varför skulle man vilja äta det?
Ja,
överhuvudtaget. Vad är det som är attraktivt med det? Och jag tror en del av mig, det är klart man förklarar hur man tänker. Men jag hade bestämt mig att jag tror på detta. Så jag ska köra det. Så får vi se.
Och hur började du då? För att bara börja göra glass, det är ju inte liksom...
Nej. Bara... Nej, men det var jag och en kompis hade bollat det väldigt mycket. Så vi hade experimenterat en del och rent så här recept testmässigt testat lite fram och tillbaka.
Hemma i köket?
Hemma i köket i princip. Ja. Hon är halvitalienska, så hon hade en, hennes föräldrar hade fått en glassmaskin i så här bröllopspresent, så vi använde den. Och sen var det ju faktiskt väldigt mycket, I mean, Google is my friend. Ja. Hur gör man? Jag försökte hitta en producent som jag, ja, det tog väldigt lång tid att göra det. Hitta någon som kunde hjälpa mig med förpackningsdesign. Mm. Och mycket finns ju inte heller på nätet. Så jag passade på att fråga alla jag kände. Mm. Alltså jag tänkte lite så här, det finns liksom inga dumma frågor. Utan nu ska jag bara, ah, men den här personen har ju lyckats med det här. Ah, då hör jag av mig till den. Hur gjorde du?
Mm.
Och jag hade väl någon form av mindset att jag ska bara få det här gjort. Mm. Så många gånger när jag tittar tillbaka på det så är det klart, oj, här tog man ju en ganska konstig omväg egentligen. Men man kom ju framåt i alla fall.
Ja, men precis. Och det är inte lätt att veta i början, hur ska jag ta mig fram?
Alltså man har ingen aning.
Nej.
Absolut inte. Och jag tror att det viktigaste för mig, eller varför det gick framåt överhuvudtaget, det var att jag bara fortsatte nöta.
Mm.
Och mycket är ju ganska tråkigt. Alltså när man börjar jobba med folk och börjar anställa så tänker folk, åh, det här, hon är liksom chef och vd och grundare, wow, hon måste göra så spännande saker. Man bara, ah, nej, jag städade 4 frysar igår till 3 på morgonen för att det behövdes göras. Så jag tror att den insikten ska man nog ha, att det är inte så superhäftigt.
Ja, för många tror att det är väldigt glamoröst att starta och driva företag.
Ja.
Det kanske inte är riktigt din bild av det.
Nej, det är det inte. Eller det glamorösa skulle jag säga är ju det här att du styr din egen tid. Du har ju ingen som faktiskt säger åt dig vad du ska göra. Och du är liksom väldigt, väldigt fri. Och för mig är det liksom den, ja, den bästa formen av glamour. Men den här traditionella glamorösa, det är det ju absolut inte. Utan speciellt om du inte, alltså det finns ju vissa som startar företag, reser väldigt mycket kapital, bor, du vet, kör kontor som är superflashiga och har assistenter och anställda, då kanske det kan liksom se ännu mer glamoröst ut. Men om man gör det som jag, att börjar from scratch med i princip ingenting, då är det ju absolut inte glamoröst.
Nej. Men vad tror du driver dig då i barnen? Liksom varför gör du det du gör? Kan du...
Ja, alltså jag älskar att göra saker. Det tror jag är min liksom största drivkraft. Och vad det kommer ifrån är att jag älskar att utvecklas och lära mig nya saker. Jag är jättenyfiken som person. Så jag kan ha liksom svårt att sitta still. Så jag tror den här nyfikenheten på andra människor, på hur saker fungerar, på varför det är som det är, och ifrågasätta och testa nya sätt, det driver mig.
Och nu ska du starta ett nytt företag. Berätta om det. Nu har vi tränat på att jag ska uttala det, men du får göra det själv ändå, känner jag.
Ja, absolut. Nej, men jag ska ju starta ett nytt företag inom inredning och e-handel. Och mer exakt hemtextil. Så det kommer att heta Fortuné. Efter min gammelmormor som heter Fortuné. Och det betyder ju också lyckosam, eller rikedom på franska. Det började väl egentligen med när jag sålde bolaget och bodde i LA och flängde runt ganska mycket och kom tillbaka till Sverige och var tillbaka där, att jag saknade den här känslan att ha ett hem. Och det betydde väldigt mycket för mig. Så då började jag tänka lite i de tankarna, men vad skulle jag vilja göra som nästa grej? Och handdukar tycker jag är superintressant. För det finns inte riktigt något där på marknaden som levererar liksom den känslan som vi kommer göra. Som är en supermjuk, jätteabsorberande, skön handduk. Och med ett nytt spännande varumärke. Så det lanserar vi nu om ett par veckor. I samband med att det här lanseras, tror jag.
Precis. Och hur ser affärsmodellen ut där då? Liksom, du kommer sälja det både via webben och via butiker, har jag förstått.
Ja, alltså framförallt kommer det ju bli en direct to consumer. Alltså via alltså vår egen e-handel. Sen kommer vi i samband med det också finnas på The Lobby, som är den här pop-up-gallerian, du vet, mitt emot Mood-gallerian. Men vi kommer börja med webb och The Lobby, och där kommer finnas under julhandeln. Och sen så kommer vi fortsätta med webb, och jag tror säkert vi kommer titta på återförsäljare också. Men första fokuset är e-handel.
Du sa att namnet kommer eftersom din gammel mormor.
Ja, det stämmer.
Och hon har varit en förebild för dig, vad jag förstår.
Ja, det har hon, absolut.
På vilket sätt då, varför?
Alltså nu är det så här, hon invandrade från Italien till Frankrike när hon var ung. Och sen satte hon upp sitt liv där egentligen. Och var entreprenör i parfymindustrin. Så var också väldigt kreativ. Och det finns någonting med liksom den franska sidan av min släkt som är väldigt annorlunda mot vad man upplever här i Stockholm eller det livet man lever. Där det är en, ja, men det är lite som att resa tillbaka i tiden. Men man tar i och min mormor till exempel, som är väldigt lik min gammal mormor, hon kan ju släpa på en sten som väger 10 kilo trots att hon är 85. Men samtidigt är liksom världens mjukaste människa och tar sig liksom tid för familj och kärlek och den biten. Och det är nog det som inspirerar mig, för det har jag liksom svårare att hitta, tror jag, i den klassiska karriärsvärlden där det är lite hårdare stämning.
Ja, men precis. Och sen så brukar vi ju avrunda podden med att man får ge sina tips till tjejer eller killar för den delen som vill göra karriär.
Ja.
Vilka är dina topptips?
Nej, men nummer ett så tror jag att man ska lära känna sig själv. Och jag tror, jag tror inte man ska bygga en karriär. Jag tror man ska bygga ett liv. Vad vill jag leva för liv? Vad vill jag ha för livsstil? Vad är viktigt? Och det är en sjukt svår övning, för att det är så lätt att säga gud, jag vill leva ett härligt liv och jag vill kunna resa och lära mig ett språk eller spela piano eller vad det nu är. Ha många vänner. Men vad vill du egentligen? För man är så influerad av vad man borde vilja och vad man borde köpa och vad man borde se. Så att precis som du gör med jobbet, sätta deadlines eller göra to-dos, så gör samma typ av utvärdering om dig själv. Men vad är faktiskt viktigt för mig? Och det tycker jag man ska göra när man identifierar att man har flow. Alltså till exempel, jag gör någonting och bara tiden bara rusar. Och det är sjukt kul och det bara går. Vad gör jag då? Och vad är i det gör att jag har flow? För den känslan ska man uppnå oftare. Så lära känna sig själv. Vad är viktigt för dig i livet? Det kan vara till exempel, jag vill jobba förmiddagar och eftermiddagar vill jag träna för att jag vill bli bättre inom kampsport eller I don't know. Hur löser du då det? Hur löser du det med en karriär? Och hur funkar karriären i detta? För då tror jag du kommer ha en fantastisk karriär, för du kommer lyckas göra någonting du tycker är roligt och du kommer tvinga dig själv att göra det så att det anpassar sig till ditt liv. Eller så är det så här, gud, jag älskar mitt jobb, jag älskar att driva företag, jag vill göra det så mycket jag bara kan. Bra, men vad är det du gillar med det? Och är det viktigt att vara flexibel med var du jobbar någonstans ifrån eller vad det nu är? Men den tror jag är superviktig, för det finns inget självändamål i att ha en karriär eller ha pengar eller vad det nu är. Alltså det är ju skitkul, men du ska ju inte offra ditt liv för det. Mitt andra tips skulle vara att välja rätt partner om man väljer att leva ett parförhållande. Som där ni ger varandra utrymme, eller han eller hon ger dig utrymme att satsa på karriären om det är någonting du vill, eller företag eller vad det är, så att det inte blir att man hamnar i en ganska klassisk kvinnofälla, att man ofrivilligt jobbar deltid eller blir liksom main caretaker. Och diskutera igenom det innan med sin partner, om man vill skaffa barn eller familj eller vad det nu är, hur man ser det här och vilka uppoffringar man kommer behöva göra. För det är bättre att ha gjort någon form av plan, realistisk plan för det, än att det bara sen händer och sen tittar du tillbaka och bara oj, det blev ingenting för att det här och det här. Och sen mitt tredje tips tror jag är hitta den här balansen, den här magiska balansen med sömn och träning och mat och alltså, det är ju de små grejerna du gör varje dag som kommer ta dig någonstans. Det är ju inte den här dieten du gjorde i 4 veckor som kommer lösa någonting, eller att du jobbade 80 timmar i veckan i 4 veckor för att dra ihop någonting, utan det är ju att hitta det här med att faktiskt få in sömn, få in hälsosamma vanor utan att det blir ett deppigt liv, men det som funkar för dig. Men hitta de vanorna i vardagen som faktiskt hela tiden gör en bättre. Och låt det ta tid, för det gör det.
Det gör det.
Ja, tyvärr. Man vill gärna ha det här magiska pillret. Om du hittar det kan du säga till mig.
Precis.
Jag kommer köpa direkt.
Men hur pass öppen är du för att bli mentor till tjejer?
Jätteöppen. Jag tycker det är superkul. Och jag är jättegärna med och bidrar där jag kan.
Hur kommer man i kontakt med dig?
Man hittar mig på Instagram, det är nästan lättast. För kan man skriva till mig också. Adeline Sterner heter jag på Instagram. Ja, det är nog lättast.
Vad skulle du säga att du kan coacha bäst i för frågor? Vad kan du tillföra till någon tjej?
Jag tror de tjejerna som vill starta bolag från scratch lite grann kan jag nog vara ganska hjälpsam med lite mer handfasta tips. Jag tror allmänt det här när man inte riktigt vet vad man vill göra med livet. Men man vill göra någonting kul. Så brukar jag också kunna vara ganska bra på att vägleda.
Fantastiskt. Det var superkul att ha dig här.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Och tack till alla er som har lyssnat även den här veckan. Ni hittar mig på Instagram under namnet Fannys Forebilder eller på fannysforebilder.se. Jag hoppas vi hörs nästa vecka igen.